Du lyssnar på Passageraren av Lisa Lutz i översättning av John Henry Holmberg, uppläst av mig Anna-Maria Kjell. Tanya Dubois. 1. När jag hittade min man vid foten av trappan, då försökte jag återuppliva honom innan jag började fundera på att göra mig av med kroppen. Jag pumpade på hans breda bröst och blåste in luft mellan hans lila läppar. Och det var första gången på flera år som våra läppar rört vid varandra. Men jag skyggade inte. Efter 10 minuter gav jag upp. Frank Dubois var död. Han låg där alldeles fridfull och lugn. Och det såg nästan ut som om han sov. Men det lät mer om Frank när han sov än när han var vaken. Hade jag vetat vilken snarkare han skulle förvandlas till, då lovar jag att jag aldrig hade gift mig med honom. Och kunde jag göra om alltihop igen, då skulle jag aldrig ha gift mig med honom ens om han sovit som en ängel. Kunde jag göra om alltihop, är det väldigt många saker jag skulle göra annorlunda. Men när jag såg på Frank den gången, stilla och mållös, tyckte jag inte så illa om honom. Det kändes som ett bra tillfälle att ta farväl. Jag hällde upp ett glas av Franks särskilda bourbon, satte mig ner i hans liggfåtölj i imiterad mocka och skålade för de döda. Ifall ni undrar, så gjorde jag det inte. Jag hade inget att göra med Franks död. Något alibi har jag inte, så ni får tro mig på mitt ord. När Frank dog, då stod jag i duschen. Så vitt jag kunde förstå trillade han ner för trappan alldeles på egen hand. Han hade haft svindel den sista tiden. Jag inser att det förstås låter väldigt lägligt. Och jag tvivlar på att han nämnde det för någon. Hade jag väntat tills polisen kom och berättat sanningen för dem, då skulle mitt liv kanske ha kunnat fortsätta som vanligt. Fast utan Frank. Jag hällde upp ett glas till och funderade på alternativen. Min första tanke var att göra mig av med kroppen. Och sen skulle jag säga till myndigheterna att Frank hade lämnat mig för en annan kvinna. Eller hade flytt från en lånehaj. Det var allmänt känt att han gillade kort men var en dålig spelare. Jag bestämde mig för att kontrollera hur stark jag var, för att se om det ens skulle vara möjligt. Jag drog i Franks uppsvällda och valkiga fötter, fötter som jag hade börjat avsky. Varför ska man behöva säga åt en vuxen kar att klippa tånaglarna? Innan jag gav upp lyckades jag släpa kroppen några decimeter från landningsplatsen. Frank hade lagt på sig under det senaste året. Men inte ens om han varit smärt kunde jag komma på något sätt för mig att deponera honom någonstans där ingen skulle hitta honom. Och nu fanns det ett misstänkt blodspår precis över huvudet på honom, format som ett frågetecken. Ringde jag polisen och stannade kvar på platsen skulle jag kanske kunna förklara bort det. Fast i så fall skulle de börja granska mig noga. Och jag var inte förtjust i att folk skärskådade mig. Jag försökte föreställa mig rättegången. Jag var renskrubbad, med håret uppsatt i en skolfrökens knut. Klädd i en oskuldsfull, blommig sommarklänning med bred vit krage och gjorde mitt bästa för att se oskyldig ut. Samtidigt som mitt skarpskurna pokerface var torrt som en öken. Jag kunde inte tänka mig att jag skulle lyckas frammana några tårar eller åstadkomma en min som övertygade någon om att jag var förkrossad av sorg över min förlust. Jag klarar inte av att visa särskilt mycket känslor längre. Det var en sak hos mig som Frank alltid gillade. En gång i tiden grät jag, men det var för en livstid sedan. Jag har bara fått hjärtat krossat en gång. Men fullständigt.